Antoninakyrkan i Göteborg.
Tusen tack, orkestern, för detta finstämda stycke. Visst var det fint? Och det passar ju så otroligt bra att ni spelar just idag. För bibeltexten idag, kapitel 12 i Nehemia, där finner vi väldigt mycket musik. Det är till och med blåsare, killar. Så det kunde inte vara bättre. Nu har vi kommit till slutet av vår resa och historia tillsammans med Nehemia. Och när vi mötte Nehemia första gången i kapitel 1, då satt han och grät. Kommer ni ihåg det? Han grät över Jerusalem, för stadsmuren som skulle skydda stan, den låg i ruiner. Men inte bara det, utan hela det andliga livet låg i ruiner. Och det var så därför att templet, jag går rakt in i texten nu, okej? Templet som var centrum i staden Jerusalem, när den förstördes så brakade hela vardagslivet. Och det säger oss hur nära sammanflätat vardagsliv och trosliv var i Jerusalem. Och när vi kommer nu då, kapitel 12 ska vi titta på idag, så möter vi en helt annan man. En helt annan Nehemia, därför att folket är helt förändrat. Folket har genomgått nu under de här kapitlerna som vi har läst en andlig förnyelse. Och med den andliga förnyelsen så påverkar det hela staden. Häftigt, va? Ett andligt uppvaknande påverkar hela stan. Så nu står vi, mina vänner, vid slutet, men också inför kulmen då i Nehemia-boken. Efter mycket kamp, som vi läst om, strid, svett och tårar, så har de lyckats. Stadsmuren är på plats. Tempeltjänsten är igång och staden bubblar av liv. Drömmen har blivit verklighet. Och jag tror ju då att det är ganska många här med mig som inte har kunnat undgå att lägga märke till att det finns ett antal likheter mellan den här historien om Nehemia och folket och oss. Är ni med? Alltså, detta är människor som befinner sig mitt i omfattande byggprocess. De längtar efter en förnyelse bland folket, bland Guds folk. Men de längtar också efter att få påverka sin stad. Och sen, som vi snart ska läsa om, så står de alltså inför, de ska inviga hela det här arbetet, för nu är arbetet klart. Och jag tänker självklart på vår byggprocess. Jag tänker på vår längtan efter att Guds folk i Sverige ska förnyas. Jag tänker på vår längtan efter att få betyda någonting för stor Göteborg. Och så kommer då den här invigningen av Frihamnskyrkan. Så när jag läser det här kapitlet, kapitel 12, så poppar upp massa bilder i mitt huvud, du vet, va? Därför är frågan, vad kan vi lära av historien om Nehemia? Vad kan vi ta med oss vidare? Och innan jag läser bibeltexten så skulle jag vilja göra ett experiment. Nu blir du rädd nå. Ett musikaliskt experiment vill jag göra. Eftersom detta handlar så mycket om sångare och musiker. Och orkestern sitter här, så tänkte jag, men det är ju bäddat för ett musikalskt instrument. Okej? Okay? Experiment. Nej, men säg ja då. Ja. Det är så här, va? Nu ska du tänka på en ton. Därför att alla har en ton. Det predikade du om för ett tag sedan, Thomas. Alla har en ton. Är den här uppe din ton? Eller är den här nere din ton? Eller är den mitt emellan? Är du en sjungande människa eller är du en brummande människa? Alla har en ton. Och nu ska jag räkna till 4, förstår ni? Och så ska du sjunga ut din ton. Högt och frimodigt. Och detta bygger, ni förstår jag, detta bygger på att alla gör det så inte Mats blir ensam. Okej? Okay? Orkestern, ni är ju vana med dirigerande. Jag räknar till 4. Har du din ton? 1, 2, 3. Tack. Exakt vad jag ville. Och nu gör vi det en gång till. Har du kvar din ton? Jag tycker ni sjunger inte så mycket i orkestern. De här sjunger bra, folkens. Var med i orkestern. Vi gör det en gång till. Har du din ton? 1, 2, 3. Håll. 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 Kan vi lägga till några instrument här? Håll. Du får andas när du vill. Tack. Alltså, det här är vad den moderna musikhistorien kallar för moderna musik. Atonal musik. Musik utan ett musikaliskt centrum. Musik utan grundton. Utan mönster. Och du vet, det kan ju bli ganska rörigt och kaotiskt om inte man heter Arnold Schönberg eller någonting där, sånt där som kan detta. Nu ska vi göra det här en gång till. Ja, vi är inte klara. Utan du börjar med din ton. Men sen ska jag be att Christer, du som sitter där, efter ett tag, när vi har den här tonen och ljudet i rummet, så kommer du med en ton, Christer. Och när ni hör Christer spela så kan ni ju tuna in på den tonen som han har. Inte så där abrupt, utan sakta men säkert in mot hans ton. Är du med? Vi börjar med din ton, din alldeles unika ton. Och jag räknar till 4. Håll den. Håll den. Håll tonen. Håll tonen. Ska vi se om vi hör Christer. Så tunar vi in. Håll den. Kom till Christers ton. Nu börjar vi närma oss varandra, va? Eller hur? Vilken ton hade vi, Christer? Och så sjöng vi den i oktaver. Det här är ju allt annat än atonalt. Det där är unisont. Och unisont, vet, när alla sjunger samma ton, då kan det kännas som strömlinjeformad. Unison kan nästan bli uniformerad. Alla gör likadant. Ska man verkligen göra likadant? Ska vi sjunga likadant? En ton, entonigt kan bli enformigt. Det kan till och med nästan bli enfaldigt. Kan man bevara sin unika ton fast vi sjunger tillsammans? Jag tror att vi kan göra det. Nu ska vi göra det här en sista gång. Och då ska Christer börja med att spela. För nu ska du få sjunga din ton fast inom en ram. Inom ett ackord. Vad lägger du oss då, Christer? Kan du spela lite i det ackordet? Kan du hitta en ton i det här ackordet? Vackert, va? Kan du byta ton också? Hittar du en melodi? Kan du improvisera i det här ackordet? Ja, det blir ju nästan sång i handen. Orkestern får vara med och spela. Nu har Christer en sång här. Du är den högsta. Häng med på den sången. Du är den högsta. sjunger vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig, Herre. Ja, men den där tonen känner man igen, eller hur? Den där tonen som får det att klinga och vibrera och resonera här inne. När det finns en harmonik, när det finns ett grundsystem, så kan alla komma med sin unika ton och man blir bara tryggare och man blir friare och faktiskt bättre. Och när alla sjunger sin ton i det här systemet så blir det ju harmoniskt, eller hur? Det blir en symfoni faktiskt. Symfoni, det är tillsammans i en klang. Det är symfoni, alltså samklang. Samarbete och att vara samstämd. Enhet, det finns enhet mitt i mångfalden. Så fungerar musiken, eller hur? Enhet mitt i mångfalden. Men så fungerar också församlingen. Du kan få komma med din unika ton. Harrison Ford. Nej, inte Harrison Ford. Freudian slip, tror jag. Henry Ford är det. Han sa att komma samman, det är en början. Att hålla samman är framsteg. Att arbeta tillsammans är en succé. Och nu tänker du, ska vi inte snart ha ett bibelord? Jo, det ska vi. Det är hög tid med ett bibelord. Och jag tycker vi ska göra som i Nehemja 6. När Esra öppnade boken och läste ur skrifterna, då reste hela församlingen sig. Varsågod och stå upp. Och när Esra hade läst klart bibelordet så svarade hela folket, amen. Då läser jag valda verser ur Nehemja 12. Så lyder Herrens ord. När Jerusalems mur skulle invigas sökte man upp leviterna överallt där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid och glädjehögtid under tacksägelse med sång, med cymbaler och lyror och harpor. Jag, alltså Nehemja, lät juda furstar stiga upp på muren. Därefter ordnade jag två stora lovsångskörer. Den ena gick till höger ovanpå muren fram till dyngporten med gudsmannen Davids instrument. Esra, den skriftlärde, gick framför dem. Efter den andra lovsångskören som gick åt motsatt håll följde jag med den andra hälften av folket ovanpå muren upp genom ungstornet ända till breda muren. Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus. Och även jag och den ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig samt prästerna Eliakim, Maseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Zakaria och Hanania med trumpetarna. Och Maseja, Shemaja, Eliasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Israels ledning. På den dagen bar de fram stora offer och gladde sig. För Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig. Och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Och allt folket sade, Amen. Varsågod och sitt. Nu står alltså stadsmuren där på plats. Mäktig, orubblig, färdig. Och den står där, denna mäktiga stenmur, som ett vittne om att för Gud är ingenting omöjligt. Muren vittnar om att bön gör skillnad. Muren vittnar om att Gud gör under, ekonomiska under, sociala under, mänskliga under. Den vittnar om enhet och mångfald och samarbete, uthållighet i kampen, lydnad och så vidare och så vidare. Och så har Nehemja den här dagen vid invigningen alltså ordnat med två stora lovsångskörer. Och här har jag väldigt lust att prata väldigt länge. Jag ska inte göra det, men bara för skoja. Så vet ni hur många sångare som fanns i Davids kör? Kung Davids kör i templet. Ja, det var en annan kör. Det var en stor kör. 4 000 sångare. Är du med eller? Vi har lite att gå på. Vi har lite att jobba på. Viktor, eller vad säger du? Vi jobbar på saken, intro. 4 000 sångare, och så var det så, den musikertjänsten i Gamla testamentet, där står det om musiker efter musiker, du vet, att man hade profetisk ande att spela. Och man hade profetisk ande att sjunga, och inte bara det, utan man hade profetisk ande att leda i sången. Så den ena kören, den går liksom upp på ner till söder uppe på muren, och den andra går till norr på muren, och efter körerna, förstår ni, så följde ju prästerna. Och prästerna spelade trumpeter. Det ska ju bli väldigt intressant när mina kollegor, när vi inviger Frihamnen, går efter intro och spelar trumpeter. Ni får jobba, killar. Alla generationer, kvinnor, barn, alla var med, alla sjöng. Och du vet att det som är så häftigt när man läser den här historien var att det som började med en bön, en tanke, en impuls, blir detta. Det var alltså inte bara Nehemjas egen fantasi, du vet va? Och jag vet inte hur du reagerar när du får en impuls, en tanke du inte kan släppa. Så vill jag säga bara, veva inte bort den. Vi kan så ofta tänka, är det bara jag? Tänk om det bara är jag. Men du vet att det stängs inne så mycket liv, hälsa till kropp och till själ, uppmuntran, frälsning stängs inne för att vi inte vågar. Tänk om det bara är jag. Men du vet, det är en stor chans att det är den helige ande som viskar in i ditt system. För han är så mycket närmare än vad du tror. Och det var Gud som hade viskat in i Nehemjas böner. Så var Gud med genom hela processen. Och att Gud är med betyder ju inte att allt går liksom strömlinjeformat. Att det bara är olja i maskineriet hela vägen. Det har vi sett nu. Det var yttre tryck, det var inre strider, det var utmaningar. Och de höll på att ge upp, men de valde att lyda Herren och lita på Herren. Och jag tänker ju på oss nu då, som går bokstavligen den här våren från dröm till verklighet. Och vi har egentligen gjort det hela tiden mot alla odds. Det har varit pandemi, det är krig, det är inflation. Men vi har valt att lyda andliga impulser och hålla fast vid det. Och så har också vi fått se och ser igen och igen hur Gud själv är med oss. Amen. Och du vet att i april sitter vi, i slutet av april har vi nycklarna till kanske Skandinaviens nyaste, fräschaste kyrka. Ja, det är nästan värt ett halleluja. Det är väl ingen överdrift att säga det nu. Nu är det vi som ska slita och släpa och svettas den här våren. Packa ner, packa upp, städa, bära, jobba. Orkar vi mål, tror ni? Ja, säger ni hemma. Tillsammans. Samarbete är succé och samklang är symfoni. Och glädjen i Gud, säger Nehemja, är våran starkhet. Hela vägen. Snart är det dags för vår invigning. Det är dags för segersång. Så går lovsångskörerna åt varsitt håll. Prästerna med sina trumpeter, det är jubel, det är fest, det är dans, det är party. Du vet att i Mellanöstern vet man hur man ska festa. Jag har varit tillräckligt mycket där nere för att veta också att det här är inte något introvert försiktigt. Utan det här är riktiga högljudda saker. Om vi tittar på vers 43 så står det: på den dagen bar de fram stora offer och gladde sig. För Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig. Och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Alltså det är ju glädje 5 gånger eller 6 gånger i den här lilla versen. Jag tror att det är mer Ullevi man har i den här versen än svensk gudstjänst, om jag säger så. Så jag tycker att vi ska träna oss på glädje. Träna oss på party, lite mindre försiktiga, släppa ner axlarna och släppa loss lite. Det var en stor dag i Jerusalem. Efter hårt arbete med prövningar, med stress, inre uppror, omstruktureringar, syndabekännelse, så står det att lovsången bara bryter fram som en vårflod som forsar fram när fördämningarna brister. Det är vad som händer i kapitel 12. Ingenting kan hålla tillbaka vattnet. Ingenting kan stoppa lovsången. Det är en sån otrolig kraft. Det är det befriade folkets sång. Det är sången om frihet. Det är sången om läkedom. Det är en sång om upprättelse. Det är en sång om framtiden. Och när jag läser det här kapitlet, ärligt talat, så tänker jag. Tänk att det är så mycket debatt om just detta. Lovsång. Jag tror att vi kan vara överens om i den här debatten att lovsång inte är någonting nytt. Stil, form, genre, det ändrar sig. Men lovsång handlar ju inte om något av det där. Vet du att du behöver inte ens musik för att lovsjunga. Lovsång är en människa som tackar Gud för vem han är och vad han gör. Det betyder att jag kan lovsjunga Gud på min sämsta dag. Du kan lovsjunga Gud på livets botten. För det är inte våra subjektiva genrer eller subjektiva känslor det handlar om. Utan det är någonting objektivt, någonting fast som vi kan stå på, fast som fjäll. Och det är Jesus Kristus. Vet du vad som är den första sången i Bibeln? Det är ju när Miriam dansar och sjunger. De har gått genom Röda havet. Så sjunger hon: Herren är min starkhet och min lovsång. Varför då, Miriam? Jo, för att han blev mig till frälsning. Kan du den sången? Ska du spela den då? Vet du vad det här är för sång? Det är Mose och lammets sång. Oj då, vad betyder det? Jo, men det här är den sången som man sjunger i himlen, som vi finner i uppenbarelsesboken. Du vet, när Johannes får se in i himlen och höra vad som sjungs där, för där sjungs det också. Då står att de sjunger Mose och lammets sång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning. Frälsningen, du vet, dansar som en sån här musikalisk grundmotiv från perm till perm genom hela Bibeln. Det är den tonen som vi tunar in på. Bibeln säger ingenting om hur vi ska lovsjunga, hur vi ska tillbe, hur vi ska stå, hur det ska kännas, hur sångerna ska vara. Men den säger mycket om vem som är lovsångens centrum. För lovsången har ett centrum, en grundton. Och det är Jesus Kristus. Han är grundtonen i himlen och han är grundtonen på jorden. Och när vi tunar oss in på den tonen, det är då det börjar resonera. Och den tonen, kan jag lova, den känner vi igen. Herre. Så är det någonting i den här texten i kapitel 12 som sticker ut för mig varje gång jag läser det. Det står i vers 30. Så står det att prästerna och leviterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren. Här har jag stannat många gånger den här veckan. Alltså innan lovsången kan börja så renar sig folket. Herre Jesus. Det betyder i praktiken att de bar fram offer, syndoffer. Och det låter ju märkligt, eller hur? Men om vi tänker på det så är det inte så där jättemärkligt. För nog har vi syndabockar. När någonting händer så pekar vi bort, eller hur? Någon måste ta skulden, det var inte jag. Så man tar en syndabock bokstavligen och offrar så att folket kan vara fria och förlåtna. Och det griper mig att reningen är nödvändig innan lovsången bara kan forsa genom fördämningarna. Varför då då? Jo, för att i lovsången står vi ansikte till ansikte med Gud själv. Och han är helig, helig, helig. Och kan inte samexistera med synd. Men det var inte bara syndoffer de offrade, utan de bar fram brännoffer. Och vad är det då? Jo, men brännoffer, då lägger man hela djuret på offeraltaret, ostyckat. Därför att det hela djuret är en bild av hel överlåtelse. Jag ger dig rättigheterna till mitt liv, Herre. Jag ger dig rättigheterna till mina tankar, till min tid, mina prioriteringar. Hjälp mig att inte hålla någonting tillbaka. För bara du är Herre i mitt liv. Först förlåtelse, sen hel överlåtelse. Nyförlåten och överlåten. Det är ju inte konstigt att den här sången hörs i hela stan och ut i Judeas marker. Och jag vet inte hur det är för dig. Utan jag kan bara möta texten med mitt eget liv. Kanske behöver du förlåtelse. Kanske behöver du göra en ny överlåtelse. Någonting du håller fast vid som ditt. Låt Gud släppa till i ditt liv. Låt Gud få prata med dig om ditt liv. Så till sist nu då. I slutet av Nehemja. Vi vet att allt började med de här händerna som knäpptes i bön till Gud. Allt börjar alltid med bön. Och den där lilla bönen, kanske vi också ska säga tårarna i kapitel 1, är hemligheten till hela Nehemjas bok. Bönen och de här tårarna och överlåtelsen som finns i de här tårarna är hemligheten till den seger och den sång som vi har läst om idag. Därför att det rent konkreta arbetet handlar om stadsmuren, eller hur? Ja, bygga upp stadsmuren. Men muren var ju inte visionen. Muren var bara en liten del i det hela. För syftet med muren, det var ju att bygga upp det andliga livet. Alltså människan själv. Och människan själv är ju alltid Guds syfte. Det är inte muren som står på spel här. Utan det är människan och människans tro och människans identitet. Så är det alltså inte bara kyrkan som heller vi bygger. Det är inte våra sånger Gud väntar på, det är våra hjärtan. Det är inte vår tillbedjan som Gud sitter på sin tron och väntar på. Det är tillbedjare som har lärt sig att tillbe i ande och i sanning. Gud söker tillbedjare och när han gör det så vill han förlåtelse och hel överlåtelse. Och ur den nyförlåtna, helöverlåtna människan så strömmar glädjen och lovsången fram som en tryckvåg. Det blir inte inåtvänt, förstår du. Det blir inte introvert. Väls från vänd. Väldigt karismatiskt och överandligt. Det blir faktiskt inte det. Jag tycker att Nehemja visar oss hur tät vardagsliv och trosliv hör samman. Det hör samman lika naturligt. Det är lika förbundet med varandra som himmel och jord. Som hav och land. Som ljus och mörker. Som dag och natt. När vardagsmänniskor vi har mött. Hantverkare, vi har mött konstnärer, ledare, administratörer, vi har mött familjer, vi har mött unga, vi har mött äldre, vi har mött musiker, präster. När de här kommer samman och ger det de har till Guds förfogande, då blir det samklang, samhandling, succé. Symfoni. Det blir en lovsång till han som har segrat. Och min bön inför det här kapitlet och inför det vi har tagit med oss från Nehemja och det vi står inför, det är att den sången ska höras vida omkring i stor Göteborg när Smyra församlingen sjunger Mose och lammets sång precis som den hördes vida omkring i Jerusalem. Låt oss släppa loss glädjen. Låt oss släppa loss tacksamheten. Vi har 1000 skäl att tacka Gud. Vi har 1000 skäl att tacka honom för vem han är, vad han gör, vad han har gett här mitt i vår församling. Idag 2023, mitt i allt som pågår. När också vi då bokstavligen går vi från dröm till verklighet. Nu säger jag amen. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan.